Kan
berätta
du?
lite om bakgrunden kanske?
Precis.
Ja, jag har en bunt brev som från den tiden då andra världskriget och de är ifrån norrmän allesammans. Det var ju så att Norge var ockuperat från 1940 i 5 år och så småningom, ganska snart, så blev det brist på mat. De hade svår brist på mat där och man fick lov att skicka matpaket ifrån Sverige. Men det var ju begränsat på så sätt att först och främst så skulle man vara släkting med någon i Norge dit man skulle skicka. Det fick man försäkra att man var. Och så fick man då någon handling att skriva på och sända matpaket. Och det gick till så att för det första så bestämdes det från svenskt håll då, från statliga myndigheter, vad man fick lov att skicka och hur ofta. Och det var en hel del matvaror förstås som man inte fick lov att skicka ifrån Sverige till Norge. Allt var ju egentligen ransonerat här, så man fick ta av sina egna ransoneringskort det man skulle sända iväg. Och mestadels var det mjöl, lite socker, gryn av olika slag, torra ärtor och liknande saker. Och det var ju torftigt egentligen. Man ville ju gärna sända smör och ost och sånt där. Det fick man inte. Inte kött heller. Och inte konfektyrer eller frukt. Men i allmänhet kom paketen fram. Och min mormor härstammade ifrån Oslotrakten och hon hade sin släkt där omkring. Och det ledde ju till att min mamma hade många kusiner i livet. Och de fick vi kontakt med och frågade om de ville att vi skulle skicka matpaket. Och de blev ju väldigt förtjusta över det för de hade så lite. En gammal onkel till mamma, för det heter onkel på norska, han skrev till oss då. Och jag har hans brev här, ett utav dem. Det är skrivet den 22 december 1943. Jag tar det först. Det var skrivet 16 december 43. Och då berättar han att han har fått brevet och han tackar för det. Och så önskar han lycka till. Vi var nygifta då, Nisse och jag. Så skriver han, när detta ska jag läsa på svenska eller norska? Det är ju skrivet på norska, men jag kan ju översätta det till svenska kanske. När denna förfärliga krigen är slut får du ta din man med här upp på en tur. Förhoppningsvis så vill jag vara i bättre form då än när du och din syster besökte mig sist. Ja, vi har haft en slem tid här i Norge, en svår tid alltså under krigen. Och det ser inte ut till att bli någon bättring med det första. Det blir knappt med maten, speciellt för familjer med många barn. Min hustru och jag har det för så vitt bättre än de flesta. De hade inga barn. Med brödransonen klarar vi oss utmärkt, men med andra matvaror är det dåligare. Av smör får vi 30 gram per dag var. Nysilad mjölk är förbehållet barn och sjuka, så vi får nöja oss med skummad mjölk. Och det är också lite av den. Fläsk och ägg får vi inte något. Fisk är det också dåligt med. Som du efter detta förstår vill en paket vara särdeles kärkommen och jag ber dig på förhand motta min hustrus och min hjärtligaste tack. Du känner ju ingen av familjen här, men för din mor vill det kanske vara av intresse att få veta lite. Så berättar han här då om släktingarna som fanns i livet. Hans syskon, de var ganska många, men de flesta var döda då, men då fanns det ju syskonbarn kvar. Och så berättar han att av Hildas barn, det var en av hans systrar, har den äldste övertagit hans fars urmakeriaffär. Och en ingenjör är i Amerika och en dotter är änka. Och den yngste sonen som hade en utmärkt förrättning, han dog i sommar. Och där vill jag berätta en historia om honom. Jag får vänta lite med namnet. Han hade rätt så bra kontakter utomlands. Och bland annat så hade han en god vänfamilj i Oslo som var judar. Och de ville ju gärna fly från Norge. Vi vet ju varför. Och de hade några kontakter i Amerika. Och Erling heter den syskonbarnet till honom här. Erling, han hjälpte familjen att fly. Så de kom iväg. Det var ju väldigt svårt att komma iväg från Norge under ockupationen. Och de skrev ett brev med tack när de hade kommit fram. Och det skulle de inte ha gjort. För brevet öppnades och lästes förstås. För det var ju censur. Och polisen kom och hämtade Erling. Tog honom med sig till Möllergatan 19 som var polishögkvarteret. Och centrum för tortyr. På Grini var fängelset och det var många som kände till det. Men Möllergatan 19, det var dit han fördes. Och han var där ett tag och så en morgon så påträffades han död nedanför fönstret. Han hade varit i en lokal på tre våningar upp och låg död nedanför fönstret, naken. Och då tyskarna och quislingarna som svarade för hela den lokalen och behandlingen där, det var väl någon Gestapo-män antar jag. De skrev då till hans hustru att han hade kastat sig ut genom fönstret. Men troligen hade han blivit utkastad. Eller om han hade försökt fly ifrån svår tortyr. Och så skrev de att om hon ville hämta kroppen och begrava den så skulle hon betala 10 000 kronor. Det gjorde hon, så han är begravd i Oslo. Och för övrigt, vi skickade paket då, mamma och jag. Vi samlade ihop och försökte att snåla så gott vi kunde med vårat eget då. Och vi, eftersom Nisse inte rökte, det fanns ju ransonering även på cigaretter. Och han hade tagit ut sitt tobakskort. Så kunde man byta till sig en hel del matvaror mot det. För tilldelningen var ju liten här i Sverige också. Väldigt liten. Och allt var ju ransonerat. Smör, kött, ost, mjöl, socker.
Hur i månaden?
Ja, allt egentligen. Utom potatis, fisk och grönsaker. Det var aldrig ransonerat. Men allt annat. Och bröd och skorpor. Ja. Men mot tobakskuponger kunde man byta till sig en hel del. Och det gjorde vi. Och vi hade också över på kaffekupongerna. Det var ju åtrådda varor för det räckte ju inte för någon. Tilldelningen var inte stor. Men jag drack inte kaffe. Och Nisse jobbar på kuriren då och han drack kaffe där. Och på så sätt så fick vi kaffekuponger över. Och då kunde vi byta till oss diverse matvaror. Och sen gick det till så att man fick gå ner till tullhuset nere i hamnen. Och ta med sig lådan då. Man fick skicka en viss mängd. Jag tror det var 10-15 kilo, någonting sånt där. Och då gick man ner med den lådan och så fick man plocka upp på bordet där inne hos tullaren. Eller en lång disk som man hade. Varenda sak så här. Och det var en tulltjänsteman som jag kände som bodde hemma i huset förresten där vi bodde. Jag vill inte säga hans namn. Men han var så noggrann och petig så det var väldigt svårt. Man kunde inte få i en enda grej som inte han godkände eller som inte fick förekomma. Men när man då hade plockat upp alla sakerna så vände han sig om och gick bort till skrivbordet strax intill. Och skrev ut en handling som skulle följa med paketen. Och så sa han då innan han gick dit så sa han, jaha nu kan ni stoppa ner alltihopa i kartongen igen sa han. Och när han då hade vänt ryggen till så passade jag på att smuggla. Jag hade en kappa med stora fickor i och där hade jag stoppat ner en gång vet jag en kaffepaket, en smörpaket en annan gång, konfektyrer till barnen, några apelsiner och buljongtärningar. Och en gång en korvbit, en rökt korv. Och när han då hade vänt sig om så passade jag på att plocka upp och stoppa ner. Och då kontrollerade han inte en gång till utan då satte han remse på, klistrade igen så här och så stämplade de att det var tulla, det var undersökt. Så gick paketen till Norge och där fick de då en avi från posten där det stod att det hade kommit en pocke från Sverige. Och det var ju väldigt populärt. De gick dit ner och hämtade. Och där de breven här berättar om den glädje de kände när de fick denna maten. Hur tacksamma de var.
Och, jag ska säga det att du fick möjlighet att skicka till vänner också.
Som ja, oja. Det är klart man fick förskräckligt många kusiner och släktingar där. Vi hade en bekant vänfamilj som också tillhörde IOGT-rörelsen i Norge, IOGTs ungdomsrörelse som hette NGUs, Norges godtemplarungdomar. Och vi tillhörde den svenska motsvarigheten Sveriges godtemplars ungdomsförbund, SGU, som numera heter Ungdomsnykterhetsförbund. Genom på det sättet och på kongresser som vi var och möten så lärde vi känna många och en familj blev vi vänner med. Och det var en rätt stor familj så det var barn som var gifta och de hade ju i sin tur familjer och barn. Och vi skickade till flera stycken utav dem och fick ju brev. Och så var det en kvinna som också var med i NGU, hon hette Alfhild Nilsen, hon tillhörde motståndsrörelsen i Norge. Så hon fick ju fly och hade hemliga adresser. Men vi fick skicka och hon fick i andra hand kunde ta emot paket med mat. Och hon berättar om det och det kanske jag skulle läsa något av hennes brev där. Mm. Ja, det står i alla fall en vers så här. Kämp för allt vad du har kärt. Dö om det så gäller. Då blir livet ej så svärt. Döden icke heller. Och så fick man ju läsa mellan raderna. För att det var ju... De kunde inte skriva vad de ville. För breven öppnades. Ett och annat brev gick igenom som var oöppnat. Men det visste man ju inte. Och själv kunde jag inte skriva heller vad jag tänkte och ville fråga om. För det var farligt. Och breven är ju så här, ser ut på det här sättet. De är stämplade. Där står det bland annat att svarthandlarna är samfundsfiender. Och så står det att det är öppnat på tyska Gaffnet, eller hur det nu ska uttalas. Men det mesta kom fram. De kunde få stå och vänta i kö länge där på tullen. Men de fick sina packer. Och det förekom sällan att det försvann någonting. De fick det mesta som man skickade. Och det berättade de i breven ibland. Att vi fick det och det och det och det. Och på en jul så skriver de att vi drack äkta kaffe ifrån dig. Och en kaka som vi hade bakat av riktigt vetemjöl och socker. Det hade de inte för det var alltid slut för dem. Och... Som sagt, vi skickade så ofta vi kunde. Och sen så började de att skriva om kläder och skor. Och fråga om vi hade någonting som vi kunde undvara. Och jag skickade vad jag hade, det var inte så mycket. Men båda upp vänner och bekanta också. Skickade någon jacka, några långbyxor, lite skodon. Och sen skrev de och tackade för det. Och utav de där, den gamla jackorna, kunde de sy barnkläder, och det gjorde de. Så de berättade då om det barnet som hade fått ett par byxor utav den jackan, och den hade fått någonting annat. Och jag skickade strumpor också. Det var ont om det fanns inte. De gick barbenta. På den tiden var det ju inte så vanligt med långbyxor, och det fanns inte att få tag i heller. Och skodon slet de ut och frågade, har du möjligen några gamla skor, det och det numret, så vore vi så tacksamma om du skickade det. Och det gjorde vi. Och fick tack för det också. Och detta höll vi på med.
Efter
kriget till och med. Och jag fick ju brev 1944 och 45, och jag såg till min häpnad att även ett brev 1945 var öppnat och kontrollerat. Jag vet inte varför. Men så småningom så upphörde ju det, och frimärkena hade bild på kung Håkon. Under hela kriget så såg frimärkena ut på det där sättet. Och så här. Och stämplat. Och jag har många, många fler. Men jag har tagit de som jag tycker var intressantast. Och jag vet inte om jag ska läsa upp något ur dem jag har prickat för. Där det är någonting som handlar speciellt om det de har fått och sina, deras förhållanden. Så berättar onkel Tor i ett brev också. Att det hade hänt någonting förskräckligt. Och det vet vi ju vad det var. Hemmafronten hade sprängt ett ammunitionslager. Och det kommer jag ihåg. Det var 1943. Och så skriver han så här. Den 22 december 1943. Käre Märta, som du säkert vill ha läst i svenska tidningar, har Oslo varit hemsökt av en fruktansvärd katastrof. Ett ammunitionslager exploderade söndag middag, och det fortsatte med explosioner hela dagen, natten och dagen efter. Min hustru och jag och familjen för övrigt är i god behåll. Ja, jag var ute en tur och var på hemväg. Klockan var väl två då glasbitarna begynde flyga mig om öronen. Jag hade då inget annat att göra än att söka tillflykt i undergrundsbanan, ja, deras tunnelbana då. Var jag var till klockan halv nio. Då jag äntligen kom ut därifrån försökte jag komma hem. Men gatan var spärrad, och jag fick dock konstaterat att min gård eller hus då stod mens nummer 29. Det var ett grannhus. Stod i ljusan låga. De inneboende skulle vara evakuerade, men ingen visste vart hen. Min hustru var alltså alena hemma. Hon har ett svagt hjärta, så jag var väldigt ängslig för henne. Men fram emot midnatt fann jag henne hos hennes systerson, som strax efter första explosionen hade trotsat alla faror och var kommen hem till oss. Vares han fann tant Ida i källaren. Han fick då släpa henne hem till sig, liksom han och hans son också fick med sig diverse värdesaker. Det var överhängande fara för brand i huset. Vi är alltså nu installerade hos Idas systerson, och vi har det utmärkt här. Det var en stark påfrestning som det nog vill ta tid att övervinna. Det var en sorglig syn hemma. Alla rutorna på utom två hade gått sönder, och alla gardiner hängde i trasor och dörren var sprängd. För övrigt hade inventarierna inte tagit så stor skada. Och nu gäller det att få satt in nya rutor, men det vill nog ta tid. och vi kan knappast flytta hem förrän över nyår. Vi får emellertid vara glada för att det gick som det gick. Det kunde ha gått värre. Hur många som har omkommit är man icke klar över. Det vet man inte ännu. Den materiella skadan är enorm. Många hus är brända ner och rutor, fönsterrutor i tusenvis har gått. Det blir en trist jul, men vi får vara glada för att vi lever. Med hjärtlig hälsning till er alla från Ida och din tillgivna onkel Tor. Och det var som sagt 22 december 1943 skrev han brevet. Och det var ju inte sista julen, sista krigsjulen som de trodde. Det hade de inte censurerat. Det ena kom med ilbud. Han ville tala om att de var i livet och inte var skadade. Så det skickade han som express och det fick jag faktiskt. Men det var inte sista krigsfinten. Det blev ju en till 1944. Ja. Det här är skrivet 43, 17 mars. Och det är ju alltid full av många tack och allt. De är så glada och och de finner det så rörande att jag har tänkt på dem i denna tunga tid. Men det ljusnar nog en gång för oss alla, bara vi är tålmodiga. Och det skrevs 1943.
Dina brev, är de bevarade? De du skickade dit, de är borta?
De är nog borta, men jag har ingen kontakt med dessa längre. De lever nog fast, jag tror inte det. Sen är det ett som är skrivet den 16/10/43. Och då skriver en av hennes döttrar då, fru Gullbrandsens dotter Ingrid Gullbrandsen. Hon skriver att ditt sista brev fick jag så lite grej på. Då det var blivit borta en del av det på vägen hit. Och det är censurerat och bort. De stämplar över så här svart över halva brev ibland. Har det någon gång hänt med mina brev, tror, skriver hon. Ja, och så är det är ju mycket här som är så att säga personligt. Och det har ju inte att så stort intresse kanske att läsa. Men
var det så att du också fick censurerade brev?
Jaha.
Kommer censurerade?
Ja. Nej, jag tror att jag fick ett brev och jag har letat efter det. Och det var stämplat mycket över. Och det skulle jag vilja haft, men jag vet inte var det brevet har tagit vägen. Och här är ett, och det är skrivet 17 mars 43. Och ja, det handlar om den kärkomne packen och som du ger oss. Och det är mycket tack och allt det där. Och så skriver hon då att du nämner något om ett par skor som du har. Mamma och jag brukar nummer 38. Men det andra hemma brukar 37. Så om du var så snäll och sänt oss dem. Vi är det evigt tacknämlig, Märta. Annars är det icke någon förändring här hemma. Allt går sin gillegång, står det också vidare. Ja.
Det kan ju lämna breven ifrån dig.
Ja, jag vet inte hur mycket du vill jag ska läsa upp här. Men det finns ju en del saker som kanske kan vara värda någonting. Det är 43. Det är så länge sedan jag hörde något från dig. Ja, de vill ju helst ha brev varenda månad och det var inte alltid så lätt att skriva så ofta. Men de hoppas att det är väl med oss och så önskar de en riktigt god jul och allt det där och önskar vi ska komma till dem så fort kriget är över och så skrev de ju. Och det gjorde vi faktiskt, vi var och hälsade på efter kriget. Nisse och jag var där. Ja, du har väl läst om i aviserna där, så ja, allting går ju, det blir en vana tror jag. Vessla går i femte månaden, ja, hon ska ha det fjärde barnet och jag har talat med henne idag. Vet du, Märta, att mamma och jag hade samma dag som vi fick packen så hade vi talat om vår dejlig det skulle smaka med en vit kake. Och så kom det en dejlig kake ifrån dig. Den var underbar. Vi spiste den i källaren på söndag.
Du bakade också?
Ja, det gjorde jag. I källaren, de satt i skyddsrummet då. Det var vetemjöl i paketen, skriver hon. Havregryn, smör, ärtor som vi tömta upp med en gång också. Och så konfekt. Och skorpor. Ja, det hade jag smugglat. Som en liten flicka som kom till oss i källaren fick smaka på, alltså skorporna. Och du kan tänka att din paket kom i grevens tid. Ja. Och tack ska du ha, ja, så är det så där. Tack ska du ha. Ja, och de satt i källaren i skyddsrummet åt.
Hur lång tid tog det för posten?
Det tog inte så lång tid. 3-4 dagar och 5 kanske ibland. Men det var ju varje gång spännande att veta om det kom fram. Och jag smugglade enda gången i mitt liv som jag har smugglat. Jag har aldrig haft dålig samvete för det. Den där kappan hade stora fickor och där det fick plats en del. Och medan han då vände sig bort så åkte
det
ner. Ja.
Det är från olika människor.
Ja, det är det. Det är mest ifrån den familjen, men det är också ifrån onkel Tor och så är det ifrån denna Alfhild som var med i motståndsrörelsen och som fick gömmas under kriget. Och hon som skrev den där dikten om kämp för allt vad du har kärt. Men en av barnen, en liten pojke i släkten, han fick gå till motståndsrörelsen med papper i, som de sydde in innanför i hans mössa. Han hade en liten svart mössa, han var en 6-7 år då. Och det sydde de innanför fodret, hemliga meddelandet till motståndsrörelsen och skickade iväg med honom. Det var ju livsfarligt, men det gick bra. Mm. Det hände honom ingenting. Så där arbetade de. Mm. Och här skriver hon det där just att Svein, den lille pojken då, han fick en fin jacka av den jackan vi fick av dig. Och han behövde en sådan. Och de andra små pojkarna då, guttene, får var sina byxor. Och lille Jan också en blus. Det var riktigt vällyckat. Må du igen ha många tack. Hoppas att du fick mitt brev som jag sänt i god tid före jul. Ja. Ja, det var ju liksom lite rörande med de här gamla kläderna som de fick ut så mycket utav. Och begagnade skor och jag... Klart, jag båda vänner och bekanta, ja. Vänner och bekanta som hjälpte till med saker så att vi fick så mycket som möjligt. Ja, den tog jag med bara kuvertet för det står svarthandeln är samfundsfiende. Mm. Hjärtligt tack för den stora pappen. Jag är alltid god. Jag har pingstaft. De blev så glad. Och då mellelsen kom. Det var alltså en... Det kom en avi. Och det stod att en packe på 16 kilo var ankommen till mig. Och Ingrid var en dotter då. Och jag reste till byn. De bodde ju i stan, men det var ett stycke in ändå. Och hämtade den.
16 kilo, ganska mycket.
Ja, jag förvånade mig över att vi kunde få iväg så mycket. Jag hade nog fått ut de andra också då. Ja. Och det var så mycket god mat, Märta. Ja, vi har kokat och spist och har middag till morgon. Andra pingsedag också. Så nydelig det är jag. Skriver hon. Vi har smakt också på det andra, då det är ju omöjligt för mig att få tacka dig för att det, allt det goda du sänder. Du kan tro att Svein var strålande glad, det var den lilla pojken då. Ja, och drops och apelsiner står det, ja drops, det var karameller det. och apelsiner och kake. Ja. Och så stövlar som man fick. De hade vi nog köpt nya, för småpojkstövlar hade vi inga, småbarnstövlar hade vi inga då. Och gudskelov, ja, så glad, så glada de blev. Ingrid sa, Gud sa gudskelov, ja. Och jacken passar till Ingrid. Det var min gamla jacka. Ja, det står det. Så är det ju tack och allt det där. Och allting i packen som var, som du kände. Ingenting var borta, står det. Jag fick den idag. Mm. Och så skriver hon, det den gamla, hon var pensionär. Jag må förtälja dig att jag får en liten soppa 2 gånger i veckan. Det är från den svenska bespisning. Svenska hjälpen då. Och den är riktigt god, kan du tro. All över 60 år får det här i Oslo. Ja, hjärtligt tack för allt, ja. Är det för mycket, tror du?
Nej, nej, nej.
Jag skriver blyerstricka för det, som det kan vara något intressant. Ja, men så var det packen då. Det är 3/11/44. Den var en dejlig överraskning, kan du tro. Skorna var så kärkomna att du icke kan sätta dig in i det. Jag fick det, fast mamma också är väldigt inpå på sko. Men du vet att jag måste till kontoret var dag. Och alltså behövde jag dem mest. Och den kjolen du sände, den ska jag bruka i vinter. Den passar mig så gott. Fläsket var lika fint det. Det kommer jag inte ihåg att jag skickade. Men det måste ha varit en bit saltfläsk. För det tog ju några dagar. Fläsket var lika fint det. Och ärtorna och tärningarna. Den blev nog soppa utan fläsket också, kan du tro. För det vi måste ha det till Svein. Han kan inte äta något av den fisken han får. Vi får här nu. Det går nämligen mest saltfisk. Och den kan inte Svens mage tåla. Kakan var nydelig. För att inte tala om allt sockret då. Vi var helt rensade. Ja, helt utan både socker och vetemjöl. Så dina packer är det bästa vi vet. Hoppas det inte blir länge till nästa. Säger vi varje gång vi får packa från dig. Ja, så står det då att jag hade skrivit att vi kunde ta ett par adresser till och skicka till. Och då fick jag ett par adresser av henne som också gärna ville ha lådor. Och så skickade vi då till onkel Tor och mammas kusiner förstås. Jag har inte några brev från kusinerna, men det fick vi ju. Och tack, så vi vet att de kom fram.
Korrespondenten är mycket större, för de märker bara ploppat ut.
Och ja, det här är ju bara en liten del, ja. Ja, nu har jag skrivit den 24/12/44. Och nu har jag igen mottagit en stor packe från dig, ja, med så mycket god mat och allt det där, ja. Och så har jag, och den härliga kaffesurrogaten, alltså kaffetillrättningen står det. Och jag förstår att det betyder väl kaffesurrogater, för det hade jag nog skickat en gång ändå. Den brukar vi av i julen och den smakar gott. Ja, du kan skapa jul för oss allihop, du Märta. Jag ska koka ärtor i julen. Och det gläder vi oss till. Pölsen, det var nog den där rökta korven det. Den tog vi till middag, för vi orkar inte gömma den. Vi fick sån lust till att smaka på, så vi tog den till middag med detsamma. Och det var riktigt gott, ja, det kan du tro. Ja. Och Svein, han var med på tullboden när de skulle hämta paketen, står det. Och han var så intresserad, det var den lille pojken det. Och det var så massa människor som skulle hämta paket från Sverige. Men då vi fick den så sa han, åh, så stor packe då, mormor. Så du förstår att den, den är kärkommen. Ja, så står det, ja. Ja, så står det att tänk, vi hade flyglarm julafton och vi måste gå i källaren och det varade i 3/4. Så gick föran över så vi kunde gå upp igen. Det var ju inte så, icke så hyggligt. Barnen blev så rädda och grät för de ville ju gå upp till juleträdet, julgranen. De hade fått gå ifrån sin julgran. Men det varade ju inte så länge som väl var. Ja. Kan du pröva att sända mig några strumpor? Jag har gått utan strumpor så länge nu. I värmen gör det ju ingenting, men nu är det här kallt och jag är framdeles utan. Det finns icke att uppdriva i butiken, förstår du? Ja. Och så hade pojken sagt att han skulle skriva till tant Märta. Och det gör jag alltså nu. Kanske du kunde sända en paket i Svens namn. Ja. Och vi vet ju inte om vi någon gång kan göra en bråkdel av dina tjänster du gjort oss tillbaka. Men vi hoppas i alla fall att det en gång ska bli riktiga fredliga tider igen. Att vi får uppleva dem. Och mat är det ju allra bäst att få ifrån dig, det vet du. Men det är annat vi behöver också så svårt. Inte vad jag vet, men jag anar att det kunde försvunnit några saker i brevet. Eftersom en gång så skrev hon det här och det här och det här fanns då. Alltså räkna upp de saker som var. Och den gången var det då inget borta. Men det hade ju hänt att det försvann saker. Men det mesta kom fram. Och därför var de noga med att skicka brev med en gång och tala om att de hade fått det. Ja. Och nu står det. Detta var 2 januari 1945. Så det var ett par månader innan. Ja, några månader innan krigsslutet då. Nu väntar du väl på att höra om vi har fått den läckre packen, står det, som du sände oss till jul. Och det har vi, Märta. Vi fick den 3 dagar före jul och 1000 tack. Ja. Ja. Och alla till din man och alla dina... Ja. Och så önskar de gott nytt år och det där. Och det hoppas vi innerligt att vi får också. Måtte det bli fred. Ja, varaktig fred i världen i år. Och vad vi önskar det. Och det gör väl ni också, tänker jag. Ja, vi har haft en livlig jul i källaren, både julafton och nyårsafton. Det var ju så sorgligt. Vi hade den sista dagen på året. Våra närmaste är ju inte skadade direkt, men vi lider med det andra som är mitt uppe i det förfärliga. Jag vet inte riktigt vad det var då, men det var antagligen en explosion då också, för det var många explosioner som hemmafronten ställde till med. För det var bland annat när det skulle gå, det var transporter. Just det, transporter. Mm. Och det var ju hemmafronten nere och sprängde ner i hamnen, vet jag. Det har de berättat om sedan och antagligen är detta en av de tillfällena då.
Jag kommer inte ihåg att de allierade.
De vågade inte skriva vad som hade hänt och därför förstår jag att det var hemifrån det. För det står allt det förskräckliga som har hänt. Men de vågade inte berätta vad det var då. Men sen har vi ju hört att det var många explosioner och hemifrån det. de gjorde ju en hel del sånt där sabotage mot, mot krigsindustrin och mot vapentransporter av alla de slag. Och så skriver hon här att, ja, jag måste tala om för dig Märta att vi hade ordentlig kaffe julafton. Och det var det som vi hade skickat förstås. Då, som du menar, men nu är det också slut så nu har vi inte det heller att se fram emot. Men allting går ju. Och det är så innerligt gott att veta, ja, att ni tänker på oss. Ja. Måtte vi snart mötas i en värld med fred. Bara fred. Ja. Det är det viktigaste som står. Det är så mycket tack och sånt. Och det är inte så.
Du har brev även sen det blir fred då?
Jaha, det har jag också. Även sen det blir fred. Vi ska se vad det står på det då. Nionde i andra 45. Det var strax före då. Ja, ja, men det är inget speciellt i det, tycker jag. Det handlar om det. Kanske här är där borta frimärket. Jag vet inte varför. Någon har försvunnit. 23.5.45. Det var alldeles efter freden. Kära Märta, nu är det i Norge åter dag med vårsol och sång i skogen. Och nu kan jag hälsa dig och säga att det är sång inte bara i skogen men i byarna, i hemmen och framför allt i sinnena. Sång och jubel. Men kan du vänta dig annat efter all det tvång under fruktan och eländighet som vi nu har haft? Ja, Märta, du kan tro vi har upplevt mycket svårt, men nu är vi då äntligen kommit hem igen hos oss också. Hon hade varit borta och gått under jorden. Också även från Tyskland, från Grini och från landsflykten. Vi har varit illa ute slik i vår familj, men lyckligtvis vi har då icke mistat någon av våra egna, men mer eller mindre nervöst nedbrutna är vi ju allesamman. Jag har varit hemma i över 2 år men mycket efterlyst, förföljt och av den grunden och haft post och brevförbud. Det vill säga enskilda ting slapp fram. Men väldigt lite postvägen. Det kom andra vägar. Hade du sänt paketen i posten hade jag knappast fått dem. Och jag ska säga det kom gott med. Tänk smör på maten. Och socker i soppan. Och tesorogaten, ja du värd vad det var, rena herremåltiden. Jag försökte att få avsänt några ord gång på gång, men blev stoppad. Hoppas du fick det sista jag sände strax före jul. Och bara några ord så att du skulle förstå betydelsen på att paketen var kommit fram. Jag sände det i ett annat namn, Ida Berg. Men jag hoppas på att du kände igen skriften. Ja, nu går det väl an och börja tänka på ett besök igen. Ja, så gläder hon sig då åt besök av oss där och att vi skulle träffas och på kongresser och liknande. NGU-are och SGU-are, ungdomar och templarungdomar. Som vi hade haft mycket umgänge med under kriget. Det tror jag inte är något så särskilt men jag tog det med i alla fall. För att det var ju... Men så där så stod det. på stämplat. Och så lite olika, en del stod det på så. Och så var det ju det där tyska stämpeln, va? Som jag visade dig. Jag har ju 2 gånger så mycket till med brev, men jag har tagit ut dem som jag tyckte var mest intressanta, som inte handlar så mycket om det privata. Här vet jag att vi i SGU, jag var ordförande där då. Vi skickade pengar. För er intresserade medverkan i hjälpen till Norge genom mottagna gåvan kronor 50 sända vi här med vårt varma tack för Göteborgs Norgehjälp, Malte Jakobsson. Han var landshövding då. Så det har han skrivit under, och det sändes till avdelning 193 Unga Krafter, det var SGU-avdelningen, och till mig då. Och det hade vi samlat till 50 kronor. Det var ju mycket pengar då. Det var ju mycket pengar på den tiden. Det, jag kan inte se riktigt vad det står i stämpeln. 1942 står det.
50 kronor var mycket pengar.
Ja, det var mycket pengar. Men vi samlade ihop så där. Det gjorde vi flera gånger. Ja, jag vet inte om det är något du tänker på. Jag vill fråga. Så, som jag kan svara på.
Vi lägger upp detta som ett personarkiv nu då. Mm. Det innebär att vi lägger...
Det behövde väl kanske... rensas ur en del av det jag sa. Jag menar att jag kanske upprepar mig också. Nej, det, och sånt nej, där.
Det, alltså det här kommer ju, det är möjligt att jag kanske lägger bandet ihop med det.
Ja.
Och så gör vi en förteckning då. Men vad jag skulle vilja veta, det är för att någon gång i framtiden är inte vare sig ni eller jag är här, va, så är det ju någon som ska läsa den här arkivförteckningen, och då behöver jag veta när du är född. Mm. Och Nisse, och när han är född, då hittar han som är fakta om er då.
Mm, det kan vi ju skriva ner på ett...
Ja, men om du säger det nu så får jag ju det här på...
Ta ditt personnummer där.
Ja, ja.
Nej, du behöver inte ta personnummer, utan du kan bara säga...
Ja, från du var, vilken dag du var född alltså.
Ja, ja, ja. Ja, det är 130308 i alla fall.
Ja. Och adressen är...
Det är Nordens väg 2B.
Ja.
Och postnummer, ja.
11 april 1917.
Nu har jag rört omkring dessa, så de ligger inte efter datumordning, men det gör kanske inte så mycket. Ja, och det är slitet och brunt som du ser, men det är ju...
Och du har inget emot att det kommer forskare och tittar?
Nej då, nej. För det står ju en del personliga saker i, men det är ju ingen som känner det ändå om deras familjer och så.
Det är en ganska stor omfattning för i detta med partiet.
Oh ja, ja, det står ju också.
Det var vissa dagar de tog emot det, eller hur var det?
Nej, det gick allt. Det var inte vissa dagar, men man fick ju inte skicka hur ofta som helst. Men jag kommer inte exakt ihåg hur ofta man fick skicka, om det var... varannan månad eller om det var var
månad. Då var
ni
nygifta, sa du. Och
ja, vi gifte oss 43.
Jobbade du också eller var du hemma med barn?
Jag var hemma med barn. Vi fick barn på fredsdagen. Ja, en av fredsdagarna. 50-50-45 fick vi vår första dotter. Så jag låg på BB när det här jublet var.
Men hur klarar ni detta då, ekonomiskt? Men ja. Det kan inte ha varit lätt.
Nej. Det var det inte. Vi hade inga stora inkomster, för jag tjänade ingenting då. Jag var ju
rolig på den tiden.
Ja, och du hade inga stora inkomster. Så vi fick ju snåla förstås för att kunna samla ihop. Men problemet var ju sällan pengar ändå, utan det var ju ransoneringskorten. Jag har ett minne från det. Men det hör ju inte liksom hit, men Tage Erlander och jag. Det är personligt. Och det är ingen annan som har samma minne. Det var 1946.
Vänta nu, 1947 på i februari var det.
Ja, får vi ändra det då. Ska vi börja på ny kula? 1947 i februari.
Vi hade jobbat ordförande i SSU-distriktet i Bohuslän. Och vi hade varit uppe i Norge, i Stockholm och träffat Erlander. Och så sa jag, skulle inte vi kunna komma till Uddevalla och hålla ett anförande, så firar vi SSU-förbundets, vad blir det, 1917, det blir 30 år va?
Ja.
30-årsjubileum. Och han ville väldigt gärna komma ut i landet, så han sa ja. Ja. Han kom så han hade sitt första möte i Uddevalla i SSU-distriktets regi. Vi hade fantastiskt mycket folk för de var nyfikna på honom. Mm. Han var ju relativt okänd.
Mm.
Och han gjorde bra ifrån sig. Och så efteråt så
bjöd kan jag ta i det.
Ja, då bjöd vi på en liten måltid i en av rummen bakom scenen i Folkets hus, alltså där hon klädde om och sånt. Och det var då detta inträffade.
Ja, jag blev placerad intill Tage Erlander för att Nisse var ordförande i SSU-distriktet. Och de hade dukat fram där på ett bord lite supé. Det var bröd och smör och det var lite kallskuret och det var sådär lite enkelt, men det var ändå en supé. Och vi var väl kanske 15 personer från distriktet och några från Uddevalla då som var inbjudna. Och så när vi hade ätit så kom servitrisen, så sa hon, jaha, sa hon, nu ska jag be att få korten. Ja, det maten var ransonerad. Ja, på köttkupongen, på köttkortet som man sa, där fanns det kuponger, små fyrkanter, och det kunde man växla och få restaurangkort utav. För varje sak man beställde då på en restaurang, kött och sånt, det måste man betala restaurangkort för, liksom bröd och smör. Och då så sa hon, jag ska ha smörkort och brödkort och så ska jag ha köttkuponger, sa hon. Det var värre, det sa Tage Erlander. För det har jag säkert inga köttkuponger. För det är så, sa han till mig, att jag reser ju väldigt mycket och var jag är så ska de ha ransoneringskort, restaurangkortet om mig. Beställer jag en fläskkotlett så ryker hela ransonen för den perioden. Så var det, det var väldigt lite. Men har du något över på ditt kort? Jag har smör, sa han. Det kan jag lämna för dig om du kan lämna kött för mig. Ja, jag plockade fram mina ransoneringskort. Jag hade växlat så jag hade restaurangkort då. Och så sa jag, ta för tag av mig. Och det gjorde hon. Och så sa han, och så betalar jag smör för dig. Och så gjorde vi. Ja, det var det minnet jag hade.
Men jag har inte minnet, det har man ju så många. 1945 i augusti.
Nej, det var inte jag som ska ha dem, det ska du ha.
AUF i Östfold, de skrev till dem och frågade om mig, fick jag skriva om jag kunde komma över på en stämning. Som de skulle ha i augusti månad.
Stämmer jag.
Ja. Och det gick väl bra, men jag fick begära visum för att komma till Norge. Och jag fick ett visum på 24 timmar. Och så kom det telefonsamtal från Arthur Hansen, heter han. Han blev riksdagsman sedan. Frågade om jag kunde tala på deras stämme. Och jag trodde ju det var ett AOF-möte och tänkte att det var en stämma. Var ni sammandrag av SSU-are. Och jag åkte över. Och förresten, när jag var i Norge så upphävdes visumtvånget så jag kunde stanna några dagar extra. Precis då upphävdes det. Men jag blev fruktansvärt rädd, för när jag kom till Norge så fick jag se en stor affisch. Och så stod det att vi ska jämföra första demonstrationen efter kriget. Och så stod det ett möte i Kullesparken i Sarpsborg, talare Martin Trammel, Stockholm, nej Oslo, och Nils Hylén Uddevalla med lika stor stil. Det var ett offentligt möte och det var det första mötet som skulle ha det. Och jag var egentligen inte beredd på det. Jag hade tänkt att det skulle vara en vanlig ungdomsstämma. Men
och du säger väl Trammel var också?
Ja, Martin Trammel, det var Norges förnämste talare. Han var redaktör för Arbeiderbladet. Men honom hade vi träffat här i Uddevalla, för han var i Sverige under kriget. Men han kom inte ihåg mig, men vi träffade honom här ett par tillfällen på möten i kongresshallen. Och så skulle jag tala före honom. Och jag gick upp jag fick hitta på någonting alltså. För jag hade inte något skrivet. Men jag skulle tala ungefär en kvart och det gick väl bra att prata en kvart, men man kunde ju spinna på känslor och sånt. eftersom det var det första besöket i Norge och sånt där. Så när jag gick ner ifrån talarstolen så skulle Tramur gå upp. Och då sa han, väl tack, gott, sa han. Men det var sån här överraskning som jag inte alls var beredd på. Stämde, det var mycket mer än en stämma alltså. Men det var en väldig massa folk och jag hade haft med mig. Vi hade inte farhuvud, jag köpte ju stormdukar som vi kallade det. Röda flaggor kan man säga på slänger. Som jag hade med mig 10 stycken som jag skulle skänka till dem. För jag trodde inte de hade någonting. Jag tror att tyskarna satt alltihop. För de tog ju farhuvudna. Men de hade plockat fram en förfärlig massa fackföreningsfolk som var gömda på vindar och källarskubbar. Så de hade rätt mycket folk med mig i alla fall. Men det var en rätt rolig upplevelse för det var den första gången efter kriget. Jag blev väldigt papp när jag fick se den där affischen.
Du reste ju då?
Jag reste med tåget upp över
Högsnaleden.
Jag har tidningarna hemma där de refererar mötet och det är rätt positivt skrivet om mig alltså. Men det var ju så där. Och Erlander alltså, han var ju vald i november. Väldigt hastigt efter att Albin hade dött året före. Så och att vi fick arrangera det första mötet i Uddevalla med honom, det var den nästa station. Men det var lika mycket äldre partivänner som det var ungdomar för kongresshallen var precis spikad vid det tillfället. Jag har gamla fotografier för det förresten.
Ja, det har vi varit. Ja. Då under kriget var det ju mycket, det är klart. Många minnen och sånt.
Ja. Det var ju Norgemöten också, man samlade in pengar och sånt. Det var ju en fantastisk respons på det i Sverige. Insamlingen till Norge och Norgehjälpen. De byggde ut till exempel en särskild vuxen. Det var ju ett tack. Jag vet inte om de svenskarna använde det nu för tiden, men meningen var att det skulle vara för svenskarna egentligen. Men det ligger väl...
Vi kanske ska byta upp nu, vi har varit här över en timme nu. Ja, du har annat att göra, du har annat för dig.
Men det här,
hoppas vi inte har glömt något väsentligt nu bara.
En bild av vad som skedde och det var där under kriget det också.
Men jag har hört, jag vet inte av vem, om... att det var en del norrmän som var väldigt griniga på svenskar.
Ja.
Men har det varit senare det tror jag?
Ja, det har nog varit senare.
För att Sverige släppte igenom...
Ja, det är klart. Det finns nog i botten.
Ja, det ligger.
Men de bör ju ha reda på varför också tycker jag. Det var ju inte lätt att vara svensk regering då. Den risken som det var alltså att tyskarna skulle... utan vidare ge sig in i Sverige då, om de inte fick sin vilja fram så att säga. Risken var ju stor att även vi hade blivit mer eller mindre indragna i kriget. Ja, och det vet vi ju.
Ja.
Och vi vet hur den... V. Gustav. Mm. Han höll ju på... Han hade förklarat, om det nu är sant, att han abdikerar om inte regeringen...
Går med på
tyskarnas krav. Och det gällde väl permittenttågen den gången?
Ja, det gällde permittenttågen.
Ja.
Du vet, den regering vi hade, dess huvudsakliga uppgift i detta fallet var ju att försöka hålla oss utanför krig. Mm.
Men vi har
ändå lyckats med det och vi gick väldigt helskinnade ur kriget.
Och väldigt många.
Det var fega, sägs det nu väldigt mycket.
Ifrån svenskt håll, ja. De vet inte hur det var då. Alltså. Man måste ju tänka igenom och måste ha känt den stämningen som var den skräcken som fanns allmänt för överfall ifrån tyskarna. Jag vet väl episoder som vi kommer ihåg ifrån den tiden då. Jag minns en gång vi gick på stan, min syster och jag. Det var en... Jag undrar om det inte var en lördagkväll, eller möjligen kan det ha varit en söndagkväll. Och plötsligt så, när vi går förbi Röda Kvarn, så slås bägge dörrarna upp på vidgavel och utströmmar en massa värnpliktiga. Då var det, sen såg vi dem på ett lastbilsflak. Och då fick vi veta att det var kritiskt uppe någonstans vid gränsen. Och de var på väg dit.
Jag låg på ett tappet, det var... och vi var förlagda runt... vad heter skolan, Karlsson-skolan. Och på verandan där så hade vi en telefon. Jag var signalist, men vi hade telefon där. Och mitt i natten klockan 3 ungefär så kom det ett samtal. Och jag glömmer aldrig det. Glömmer aldrig. Givakt anbefalles, fientligt anfall kan väntas omedelbart förestående. Jag glömmer aldrig orden alltså. Och jag vet inte varför det kom heller. Men jag gick inte kapa en bara vad det är nu.
Lingmanerus.
Lingmanerus, ja. Jag gick in och väckte honom. Och lämnade fram det här pappret.
Och du var signalist, ja.
Ja, och lämnade fram det här pappret. Han tittade på det och sa han. Vidarebefordrade till alla våra poster. Vi hade poster på Orust och Törlås och olika ställen. Så jag fick ringa 6-7 ställen och läsa upp samma sak. Och då fick ju befälet det reda på hur det var. Men sen hände inte något mer. Men orden drömmer jag inte. Så de har varit misstänkt någonting. Att det var någonting på gång.
Det var ju rätt. Men jag minns att vi tyckte det var något förskräckligt. Vi stod i stan och grät, minns jag. Vi såg de här lastbilarna körde upp med alla dessa killarna mot gränsen. Och det var våldsam process. Så kom ryktet att det är tyskarna över gränsen och riskerar. Det var många gånger det var kritiskt för gränsen. Och man trodde nu kommer de, nu är det färdigt. Och det var väl så det var, de fick mitt under föreställningen ge sig iväg. De var runt då och
men du vet,
det var ganska många killar som hade var på bio.
I Norge, att vi inte var med i kriget.
Ja, jag skulle säga också. Det. Ja, det finns det. Och ja, vi har aldrig hört något annat.
Det fanns en gräns som gick att gå över när det gällde.
Ja, och Sverige kunde hjälpa Norge mycket och gjorde också.
Jag ska tala om en gång. Så var det en arbetskamrat till mig som gick upp. Man fick inte gå i Strömstad, fick man inte gå, kom inte man in utan att tillträde. Gränstakterna där uppe kunde man inte komma åt. Och han gick dit med medlanden. Hur han fick tag i dem, det vet jag inte. Men han hade var misstänkt. Och han kom, för de hade tagit honom med trycksaker upp i Skie som han skulle trycka, som han skulle gå över till norrmännen och lämna vid gränsen alltså, som han åkte fast. Mm. När han kom hem så lämnade han till mig 10 000 norska kronor och en liten pistol som jag skulle ta vara på för att inte han skulle ha den.
Han vågade inte bli tagen med dem då?
Nej. Men pengarna fick vi ordna till så de kom över uppe i Dalsland istället. Men de kom fram, det var till hemmafronten, 10 000 norska kronor var kanske inte så lite där, det vet jag inte. Men det var 10 000 i norska kronor. Mm. Och de fick vi över i Dalsland. Jag kommer inte riktigt ihåg hur det gick, men de kom fram. Men pistolen, vad skulle jag göra av den? Den låg hemma i en byrålåda i många, många år. För han ville inte ha den tillbaka. Men slutligen så slängde jag den i Östersjön när vi bodde i Järna.
Ja.
Det var en liten pistol, men det var ingen ammunition till den. Men den skulle han haft med sig över alltså.
Mm. Ja, vi hade ju kontakt med en del också.
Jag visste inte vad jag gjorde.
En del motståndsmän, minns du väl?
Den var ju, jag kunde ju åka fast med den. Mm. Den gick antagligen att skjuta med. Men det var inte stor. Det var en sån där som man sticker i magasin underifrån. Va? Mm.
Och vi hade ju kontakt med motståndsmän direkt också. Mm. Jakob Thomasen, minns du? Ja. Och hans kompis, de var ju hos oss.
Ja.
Det var nog 1940. Två,
ja.
Tror jag.
Och de gick över gränsen och kom
och in. De var de som hade flytt ifrån motståndsrörelsen. De tog ju Sverige hand om på så sätt och arrangerade ett läger där de fick utbildning i hemlighet. Då.
Ja, det var han på det.
Ja, det var flera tror jag, men han var nog där. För vi brevväxlade då ett tag med honom. Och jag vet om det skulle vara hemligt, tycker inte
Ja, de utbildade.
Komma ut.
Ja, det var inte hemligt, för det stod att vi hade en polisutbildning.
Ja, men inte vilka som var det.
Men det var ju militärutbildning.
Ja, ja visst.
Vad hette han, den där killen som hade det? Det var en känd polis.
Alltså, ja, det minns jag inte, men jag kommer ihåg, vi brevväxlade, han var där ganska länge, den här pojken.
Och de utbildades.
Ett par till, och flera till.
De flyttade till London sedan en hel del.
Ja.
Men det här med kritiken nu, som kommer fram nu senare, alltså i Sverige. Det är klart att det kan låta jäkligt att man gjorde så. Men jag kan nästan säga att det var 90% i uppslutning bakom regeringen i Sverige.
Ja. Och vår svenska försvarsmakten var ju ingenting att sätta emot om tyskarna hade kommit över.
När jag ryckte in den 12, det måste vara den 12 april, för jag ville ha den 11, och då ringde mamma och sa att jag hade en inkallelse hemma i Göteborg. Jag jobbade i Småland då. Och vilken dag var det planet sköts ner?
14.
Ja. 12 eller 13 ryckte jag in i Gråhed. På Underås, på verandan, skrevs jag in det. Och efter den händelsen på regimentet där jag var på gården, så blev vi utskickade. Så vi kom upp och så fick vi vara på kurer vid gården där bakom en laggård. Och där säger, ska vi se, det måste vara Lingvar Nerus, men det som var där. Jag kom till ett aptop på kompaniet, ja. Det måste vara att Lingvar Nerus. Då sa han att vi har inga vapen ännu. De är på väg hem från Finland, sa han. Och uniformen var det dåligt, men det kanske, det fanns ju sådana som gick i modell E.
Var det två olika sorter?
Ja, modell E och modell 23, den med blåa. Ja. Och kanske sedan en alldeles ny.
Ja, 1940, ja. Då minns jag hur de såg ut. Det var bedrövligt. De skämdes för att gå ut.
Vi fick hela vårt kompani fick den nya uniformen. Vilken modell var det?
39.
Ja, det fick vi. Den modellen fick vi på det kompani, eller det kompani. Så vi såg väldigt fina ut. Med damasker och allting.
Ja.
Sen åkte jag upp till Strömstad, vår signalpatrull åkte upp till Strömstad för att titta på telefonstationen där och lyssna på samtal. Vi lyssnade på alla offentliga apparater, hotellen och sådana här som fanns på stan som de ringde på. Men det hände ingenting, vi fick aldrig något särskilt tag i det. Och efter det så låg jag på Solhems telefonstation uppe vid gränsen. Jag ska högst låga på Tureborg för att prata om det, för det har de ju pratat om nu i dagarna ibland. Uppe, överst i den där vinkeln, och tur att det inte var den eller brann.
Ja.
Farlig bostaden.
Jag har bilder från den branden, men de är dåliga, jag har tagit dem själv. Alltså. Men det har de fått på arkivet där uppe. För en, ABFs fotogrupp har fått det.
Ja, det är väl Villa Älvkullen.
Nej, ja, de har fått också, ja. De har fått också ett exemplar.
De vill ju ha gamla kort.
Men jag kom upp för sent. För branden, visst, man såg inte den branden här i stan.
Ja, dimma.
Det stod i bostäderna då att det var en brand som syntes över hela stan. Det var inte sant. Man såg den uppe på norr och man såg den på kaffe, men inte i stan. Det var dimma i den.
Vi får sluta.
Ja.
Vi får tacka för oss då.
Ja, men det är jag som ska tacka. Nu ska vi bara koppla loss.